Jag tänkte att ni kan ha psalm 61 uppslagen, så slipper jag gå igenom den, eller hur jag på att säga, så slipper jag läsa den. Jag ska gå igenom den. Jag måste säga att jag är väldigt, väldigt nöjd med mitt tema, och jag hoppas att ni gillar det också. Bara Gud, ingenting annat. Det är ju fantastiskt, va? Man kan ju säga, bara Gud. Är det bara Gud vi har att komma med? Men bara Gud, Gud på rätt plats och ingenting annat. Fantastiskt, va? Så titta nu in i psalm 61. Ta nu till 119. Utan 61. Hon tyckte den var lång, 61. Och så tog hon upp 119. Okej. Okay. Ja, som ni så. Jo, som jag sa sist så, när vi läste psalm 61, så försökte jag visa genom Davids exempel hur man närmar sig Gud. David han pausade inför Gud. Han sa: Gud, hör mitt rop. Han stannade till, tänkte efter, medvetande gjorde för Gud att han visste och kände vem man vände sig till, vem man tilltalade. Gud, hör mitt rop. Lite grann av en tillbakablick, bara för att vi inte ska tappa psalmen, va? Och jag tror jag lyckades lyfta fram att ingen annan än Gud kunde hela hans inre. Det är fantastiskt egentligen, va? Tänk det att, jag får inte sveva ut för mycket, men tänk det, att tänka sig att Gud, och vända sig till Gud som om han är den enda som kunde hela mitt inre, va? Ingen annan än Gud kunde frälsa honom från de yttre farorna som han utsattes för. Och det var verkligen faror. Ingen annan än Gud var tillgänglig. Ingen annan än Gud fanns där att tillgå. Det är fantastiskt, alltså. Det är häftigt. Och han längtade efter att få bo där Gud hade uppenbarat sig. Hans plats var under den allsmäktige Gudens vingar. Alltså Gud som en fågel som drar sina barn under sina vingar. Han ville vara där. Okej? För David var Gud hans tillflykt. Ingenting annat var gott nog. Ingenting annat var tillgängligt. Ingenting annat var egentligen relevant. Okej? Det är mycket papper här. Dessutom så fick jag ju då en teckning av Astrid som jag höll på att ta upp här nu. Vet du vad jag tror? Vi har ett stort, stort problem, vi människor. Det finns så mycket som vi kan förtrösta på. Och som vi också förtröstar på. Det finns så många recept. Det finns så fina och genomtänkta strategier för hur vi ska tackla kriser och problem i livet. Så många experter. Så mycket som finns tillgängligt och sådant som vi tror att vi måste ha. Och sådant som vi tror att vi absolut inte kan vara utan. Vi är omgivna av förslag, av möjligheter som gör att Gud är överflödig. Att Gud har blivit överflödig. Han är inte överflödig, men vi har gjort honom överflödig. Det funkar bra utan Gud. Du vet att alltid röra sig i trygghetszonen, skulle jag säga, är en förbannelse. Och att invaggas i tron och vanan att det går bra vare sig Gud engagerar sig i det hela eller inte. Vad är det egentligen? Är det inte någonting annat än just avguderi? Alltså, vi har avpoliterat Gud. Han behövs inte. Det funkar ändå. Och jag tror du ska tänka på det när du är i kris. Vilka hästar vänder du dig till? Alltså, vad väljer du att luta dig emot? Tänk på det. Pröva Gud. Pröva bara Gud. Någon gång. Så får du se vad som händer. Jag är ju suverän på att skapa kris i mitt liv. Så jag behöver ju Gud verkligen. Jag skulle önska att jag någon gång behövde Gud för att han hade skapat krisen. Men jag skapar kris själv. Okej. Okay. Jo, i vers 1-5, som är bönen i den här psalmen, så ja, det är bönen, va? Men vad är det då vi ser i vers 69? Jo, Där kommer det fram att David har förhandlat med Gud. När jag sa förhandlat så reagerar min fru där. Passar det nu Hans? Men David har förhandlat med Gud, skulle jag vilja säga. Jag ska förklara det sen. Han har gett Gud löften. Du Gud har hört mina löften, säger han. Och vad i vår bön? Gud, nu säger han. Jo, det säger det. Det som vi kommer med genom vår bön till förhandlingsbordet, så att säga, när vi ska förhandla med Gud, jag ska förklara, det är våra löften. Det kanske känns avlägset, för du kanske aldrig har gett något löfte till Gud. Och löften då till Gud, det handlar inte om att vi köpslår med Gud eller att vi mutar honom. Men det är så att Bibeln är full av exempel på när troende i kris vänder sig till Gud och ber honom om att han ska gripa in i den här krisen. Och så gör de ett litet avtal med Gud och säger att hjälp mig i den här situationen Gud, och jag ska göra detta. Det är alltså ingen katolska. Jag kommer förklara detta. Vänta mig, ge mig bara 3 minuter till. Och det är också så att Gud påminner den troende om att infria de löftena som han har gett till Gud i sin kris. Så det är, man får tänka sig för när man ger löften till Gud. Och det är nog också så att anledningen till att man måste tänka sig för när man ger löften, det är också anledningen till att vi inte ger några löften, för vi vill inte binda oss riktigt, va? Vad betyder då detta? Jo, jag tror att syftet med löftena är att verka fram en hängivenhet, en helgjutenhet, en verklig tillbedjare hos bedjaren, hos människan. Och Gud binder människan till vad hon har precis lovat honom. Och Gud håller också människan bunden till sina löften av samma anledning. Han vill verka fram hängivenhet hos den som har gett löften, hos sina barn. Gud hjälper oss till överlåtelse genom att påminna oss om våra löften och på det sättet föra oss till en större mognad och en större överlåtelse. Och de här löftena som David hänvisar till i vers 6, som han troligtvis då har tagit upp när han var i just den här krisen, var han beslutsam om att de ska han infria. Han ska infria dem, han ska hålla vad han har lovat. Och anledningen till att han tror att Gud ska höra på hans bön och inte har övergivit honom, och anledningen till att han vågar ge de här löftena, det är att han vet med bestämdhet att Gud inte har övergivit honom. Det här blir lite rörigt, men det är ju som vanligt, va? Men nu ska vi höra här mer exakt vilka anledningar var det som gjorde att David mitt i krisen ändå var övertygad om att Gud skulle komma att besvara hans böner. Att Gud inte hade övergivit honom. Jo, den första anledningen där finner vi i 6b. I vers 6b. Han vet att han har del i det arv som tillhör den som är Guds folk. Det här är helt enormt alltså. Tänk efter nu, va? Du har gett mig en arvedel bland dem som vördar mitt namn. Vad betyder det? Vad betyder det att ha en arvedel hos Guds folk? Jo, det betyder att vi har en garanti på att Gud är närvarande hos oss. När Gud hade utvalt Israel, vad gjorde han då? Han tog sin boning ibland dem. Han tältade ibland dem. Han ledde dem från framsidan och baksidan och beskyddade dem. Han var deras krigare. Är du med? Det var det, vad det betydde. Han har gett dem, det betyder att han ger dem sin undervisning. Det betyder att han lovar att han kommer att fostra dem. Det betyder att vi har del i alla de löftena som Gud hade gett till Abraham. De har också vi del i, va? Allt detta har vi tillgång till som Guds folk när vi är hans arvedel. Och David säger till honom, jag är ju din arvedel. Okej? Och det gör också att han är trygg att kunna ge Gud löften som han ska infria. Han vet att Gud är på hans sida. Är ni med? Och jag tänker säga, på samma sätt är det för oss. Vi är hans egendomsfolk. Och när vi kommer till honom i vår nöd så kan vi påminna oss själva. Och vi kan påminna Gud om att vi tillhör honom. Och att vi därför har del i de välsignelse som han har gett oss genom Kristus. Du har själv sagt det, Jesus. Och jag lovar dig, Jesus, hjälper du mig i den här krisen nu. Du har inga skyldigheter, men Gud, jag vill att du griper in. Jag vet inte exakt varför jag hamnat i krisen heller. Kanske jag har gjort en massa saker som är fel, och en del saker vet jag att jag har gjort fel. Men Gud, jag ber, grip in för mig. Och min hängivenhet ska bli än större. Jag lovar dig, Gud. Och Gud kommer att påminna dig om det. Nu har jag räddat dig, nu har jag hjälpt dig. Nu kan du infria dina löften. I det här lagiskhet, nej, Gud vill verka större hängivenhet, större kärlek, större enhet mellan dig och honom. Det är det han vill. Så var inte rädd för att ge Gud löften. Du kan ju säga, jag är rädd, Gud, jag är rädd, jag tror att jag kommer klara detta. Du vet hur delar du är. Men jag vill leva helt för dig. Hjälp mig att leva helt för dig. Okej? Så den första anledningen är att vi är en del av Guds arv. Vi är Guds arvedel. Vi har arv i Guds folk tillsammans med Guds folk. Den andra anledningen till varför David var så trosvis och vet att Gud kommer att svara på hans bön är att David var satt över ett rike, och det riket var Guds rike. Du förökar konungens dagar. Hans år ska vara från släkte till släkte. Han ska trona inför Gud. Okej, David visste ju att han en dag skulle dö, att han inte skulle kunna sitta på den tronen, men han visste att han var satt över ett rike som var ett evigt rike, där det så småningom skulle komma en kung som skulle regera i evigt, va? För evigt, är ni med? Så det här riket, det handlar inte om David personligen, utan att han var del i en betydligt större plan. Och det vet vi utifrån Natans ord, där profeten säger: nu förkunnar Herren för dig, Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå i ditt liv. Ja, det var ju Salomo, i förlängningen Kristus, va? Men det är rätt intressant, va? Att vad Natan säger till David är: du vill bygga hus åt Gud, men du ska veta, jag ska bygga ett rike, ett evigt rike, och du ska få vara en del i den här planen, men det är jag som bygger riket. Wow, vilken Gud. Bara Gud kan jag förlita mig på. Jag kan leva genom honom. Honom vågar jag ge löften till. Han kommer ta hand om mig. Han kommer ta hand om sitt folk. Okej, nu är det så. Nu ska jag sluta här. Den bibliska historien är full av exempel på människor som tror på Gud, men som precis som oss gång på gång kommer i kriser. Dessa kriser måste vi på något sätt hantera, och det gör vi ju. Vi är otroligt aktiva när vi kommer i kris. Du vet, jag har alltså haft kriser där jag har gått ner 3 kilo på en natt i vätskeförlust. Alltså, vi har varit så otroligt bekymrad. Jag har inte kunnat borsta tänderna utan att jag skulle nästan spy så dåligt jag mått, va? Så jag vet lite grann om kriser. Självförvållade. Ja. Jo, nu ska vi se. Vi måste hantera dem, ja. Och Davids sätt att hantera kriser och krisen var att vända sig till Gud. Och det är verkligen en utmaning att vända sig till Gud, att lära sig att vända sig till bara Gud och lära sig att bara Gud räcker. Vad är det nu? Okej. Och att i bönen då, när man vänder sig till Gud, genom luften förnya och fördjupa sin överlåtelse till Gud. Okay. Luften till Gud, det fyller precis samma syften som äktenskapsluften. Vi lovar trohet och att hålla oss till varandra i tider av nöd och lust. Och dessa luften hjälper oss att hålla kursen. Också när det blir svårt. Men varför är vi så ovana att ge luften? Av samma anledning som människor tvekar att gifta sig. Vi är inte tillräckligt, vi älskar inte tillräckligt för mycket. Vi är inte tillräckligt överlåtna. Därför vill vi inte ge löften. Vi vill hålla en liten väg ut. Så är det med församlingstillhörighet och så är det i relationen med Gud. Vi vill ha en ventil ifall de är tråkiga, ifall de är trista, ifall det inte möter mitt känslomässiga behov till det mycket, så kan jag alltid dra, eller hur? Vi är inte beredda att jobba för att relationen ska bli bättre med Gud och hans folk. Du ska veta det att när människor på Bibelns tid skulle infria löften, så var det i samband med att man förrättade djuroffer, olika djuroffer som stod för olika saker i försoningen Gud mot oss, men också i vårt förhållande till vad vi ville kommunicera till Gud. Till exempel brännoffer skulle offras totalt, och vi skulle enligt Romarbrevet bära fram våra kroppar som, det står nästan brännoffer det va, eller som ett helt offer i alla fall, hela vår kropp. Jag är snart färdig. Och så var det också så att när man förrättade eller verkställde det man hade lovat till Gud, så gjorde man det inför hela menigheten, inför hela församlingen. Så det var inte bara liksom i någon kammare och privat haspla ur sig där: Gud, om du hjälper mig så ska jag fixa, och jag ska lova dig, jag ska leva för dig och så vidare va. Utan man deklarerade också detta inför sina syskon, inför församlingen: jag ska leva inför dig. Och jag tycker det är lite spännande va. Det är ju precis det vi gör i nattvarden. Vi förkunnar Guds suveränitet, hans konungslighet, Kristi konungslighet, och vi överlåter oss till honom och till varandra. Så låt oss göra det.